Efter det så har jag förstått att den sverigedemokratiska talmannen, han har ju bland gruppledarna då lyft den här jätteviktiga frågan att jag var felklädd. Jag hade ju en kjol som var över knäna, men den skulle tydligen gått ner till anklarna då, tyckte han, och det var helt fel. Och det hade han då tagit med alla gruppledarna i hela riksdagen och gjort det till en stor fråga. Så fort det är liksom ett kvinnligt attribut, även om det är väldigt positivt, då ska det kläs i något som känns negativt, tycker jag. Ambitiös är väl ganska bra. Eftersom det är kvinnligt, så tycker jag att man gör det till något sämre än vad det är. Män kan väl också vara ambitiösa, men då heter det något annat så att man förstår att det är positivt. Driven eller något, kanske.
Ja, hörni. Den där första kommentaren som Nooshi pratar om säger ju ganska mycket. Att efter en debatt eller presentation inte bli bedömd utifrån sin prestation, utan istället vad man har på sig, är ju faktiskt inte helt ovanligt. Tänk hur många gånger man hört någon prata om en kvinna som är duktig på sitt jobb, men samtidigt måste man lägga till kommentarer som: och dessutom är hon snygg. Ännu ett sätt att förminska. Och att vi kvinnor till stor del är och bedöms utifrån våra utseenden är stigmatiserande hur vi än ser ut. Också de ord vi klär på kvinnor, så som ambitiös, som jag och Nooshi pratar om, eller att vi är duktiga, även de ord som kan bli negativt laddade och användas emot oss. Det här pratar jag och Nooshi Dadgostar, nya partiledaren för Vänsterpartiet, om i veckans avsnitt. Men såklart mycket om annat, så som att vara en ledare och hur Vänsterpartiet jobbar som förening för att skapa jämställdhet inom sina egna väggar. Men innan vi drar igång veckans avsnitt vill jag fortsätta säga ett stort tack till Excitech, som även det här avsnittet ställer sig bakom jämställdhetsfrågan genom att sponsra podden. Så tusen tack Excitech för att ni gör det möjligt för mig att fortsätta producera den här podden. Men nu till veckans avsnitt. Luta dig tillbaka, rätta till lurarna och vrid upp volymen. För här kommer en timme med Nooshi Dadgostar. Då är vi igång och spelar in. Och säger varmt välkommen till Nooshi Dadgostar.
Tack.
Det är superhäftigt att vara här.
Äntligen. Roligt att vara med.
Du är ju nybliven partiledare för Vänsterpartiet.
Ja, det är några timmar nu.
Det är några timmar. Vad var det, 31 det blev offentligt i kongressen, va? Eller hur?
31 blev jag vald, ja. Precis, det var i helgen.
Du är 35 år.
Ja, stämmer.
Vilken koll jag har.
Ja, verkligen. Bra research.
Men du är uppväxt på en, eller du är född på en flyktingförläggning, eller hur?
Ja, mina föräldrar bodde på ett flyktingboende när jag föddes i Ängelholm. Sen flyttade vi till Norrköping och sen ganska snabbt till Göteborg. Där jag har levt större delen av mitt liv.
På Hisingen, eller hur?
Precis.
Hur har du hamnat här idag? Vi ska inte börja där. Du brukar beskriva dig som en vanlig tjej från Göteborg, har jag sett.
Ja.
Ja, säger du.
Nej, men jag har väl haft ett ganska vanligt liv. Ja, vad betyder det? Jag växte upp i Göteborg, på Hisingen framförallt. Min mamma är sjuksköterska, men jobbade länge i hemtjänsten ett tag. Jag gick med i Vänsterpartiets ungdomsförbund när jag gick på högstadiet. Just en del på grund av att jag blev feminist.
Precis, det var Fittstim va, som väckte
dig? Jag läste Fittstim. Jag gillade de här krönikorna som Linda Skugge skrev. Jag kände också att under 90-talet så var det ganska stora nedskärningar. I vården och i skolan och i omsorgen. Där det jobbar väldigt många kvinnor. Och min mamma var ju en av dem. Och hon fick ju ganska snabbt väldigt dålig arbetsvillkor och slutade jobba i hemtjänsten. Och det påverkade mig en hel del också. Men också att vi i skolan, kom jag på gymnastiken, blev vi uppdelade. Fick tjejerna hålla på med aerobics och så fick killarna spela fotboll. Och det där kände jag, det var lite förlegat.
Ja, för ni diskuterade mycket det där, va? I ert gäng, eller man ska säga. Jag läste det, just den meningen, att ni pratade mycket om det.
Ja, men vi var ett bra tjejgäng där. Mm. Som höll med varandra om att vi borde få lite mer makt och inflytande här.
Hur tog du det då? Eller hur gjorde du för att få...
Nej, men vi var väl bråkiga skulle jag inte vilja säga. Men vi sa ju till att vi... Jag och en annan kompis tyckte det var ganska kul med bollsport. Mm. Så vi var ju duktiga på basket och fotboll och så. För vi ville ju vara med på det.
Mm.
Så då tyckte vi att det där var ju lite roligare. Kan inte vi också få vara med?
Mm.
Ja, men till exempel.
Hur togs det emot?
Jag minns inte riktigt vad gympaläraren sa. De byttes också om en del.
Mm.
Ja, men jag vet att vi hade diskussioner kring det.
Mm.
I alla fall.
Och det var fitstim, och jag vet att Gudrun Schyman inspirerade dig en del också.
Men hon pratar ju väldigt roligt och intressant, tycker jag. Och sätter saker och ting på sin spets.
Mm.
Och det fick mig att vakna i alla fall lite. Jag har rättigheter också. Mm. Jag betyder också någonting.
För du har alltid varit, alltså det jag har läst om dig, nu ska inte jag säga vad du alltid har varit, men det jag har läst om dig att du alltid har varit, är att du har varit en sån som ger dig in i diskussioner och liksom tar den fighten, och du har inte varit rädd för det.
Nej, men någon måste ju göra det.
Ja, men var kommer det? Var kommer det ifrån, tror du?
Ja, men jag gillar att argumentera och säga, komma med en åsikt. Sen så känner jag ju känslomässigt mycket för det också.
Mm.
Alltså jag tycker inte det är roligt då. När man blir särbehandlad eller utpekad.
Mm.
På något sätt. Eller inte får plats. Eller att man har, att det är så här förutbestämt exakt hur man ska vara. Mm. Så är det ju, tycker jag, mycket med kvinnorollen. Mm. Eller den identiteten. Att den är ganska snäv. Man får inte vara så mångsidig på något sätt. För då blir man, det blir alltid fel på något sätt. Och det där är lite tråkigt. Man vill gärna slå sig ut ur den här könsrollen.
Vad innefattar den för dig, könsrollen?
Nej, men jag tänker till exempel som partiledare, eller som ledare överhuvudtaget, så kan du ju, tycker jag, att män kan vara, de kan vara arga, bestämda, schyssta. Och det är ganska okej. De har ju lite större utrymme att vara på många olika sätt. Medan om jag är ganska bestämd, då kan folk känna att gud vad hon är grinig och arg.
Mm.
Eller om jag är ganska schysst. Mm. Då kan det beskrivas som mesig.
Mm.
Så på det sättet har man, tycker jag, lite snävare ramar. Som man gärna vill jobba bort. Mm. För att visa på att det finns en... Alla har varsin personlighet. Och det är ganska bra att kunna vara på... Alltså vi människor är ganska olika på olika sätt. Och utvecklas och förändras. Och man är på ett sätt ena dagen. Eller liksom, man måste ju växla lite för att kunna utveckla andra människor. Så.
Mm. Tror du vi ska göra då för att förändra den där bilden?
Av att
kvinnor liksom inte kan vara på olika sätt. Alltså du vet, den här snäva bilden av att vara kvinna. Och att du, om du är för hård i en bitch, säger jag här nu. För det är det ordet många får höra.
Mm.
Eller att om man är lite för försiktig så är man lite för vän. Eller du vet, det här precis som du beskriver. Vad gör vi för att spränga de här bilderna av kvinnligt och manligt och ledarskap?
Vi i Vänsterpartiet då.
Ja.
Vi var ju det första partiet som blev feminister i riksdagen faktiskt. Så vi har ju verkligen jobbat med de här frågorna i... Ja, men det blir ju över... Vad blir det? Ja, men det blir över 20 år nu. Så vi har ju haft ett systematiskt arbete för att peppa kvinnor att bli ledare och ta positioner. Vi vet ju att många har jättestora kunskaper. Men det är inte säkert att man känner sig trygg med att ta steget.
Mm.
Medan killar kan vara lite så här... Jag kan inte så mycket om det här, men det blir spännande.
Mm.
Det är lite olika attityd till att ta positioner och styrelseuppdrag, tycker jag.
Mm.
Och där försöker vi skapa trygghet och prata om vad som behövs och krävs för att ta positionen, till exempel. Mm. Och det är väldigt systematiskt arbete som vi har haft i Vänsterpartiet på massa olika sätt i hela landet. Det har ju faktiskt lett till att vi har blivit första partiet som har en majoritet kvinnor i riksdagsgruppen.
Mm.
I partistyrelsen, i alla församlingar. Alltså de folkvalda, kommunfullmäktige, regionfullmäktige och så. Det tycker jag har varit en himla styrka. Att du strukturellt behöver jobba med det hela tiden. För då hjälper det varje enskild tjej eller kvinna också. Och det handlar ju om att vi har ganska ofta träffar med bara kvinnor till exempel. Mm. Vilket kan vara ganska skönt. Där vi pratar om hur gör man till och med retorik, liksom kurser, argumentation. Mm. För att känna större självförtroende i det där. Mm. Och det har hjälpt ganska mycket. När man ser på våra kongresser till exempel så har ju med vårt arbete har ju det lett till att många kvinnor går upp i talarstolen. Det är en jättestor skillnad från förut när vi inte hade träffar och arbetade väldigt systematiskt med det. Så jag tycker verkligen att det har hjälpt enormt mycket för oss. Att vi har haft det arbetet och den här förståelsen av att det här är ett problem som finns i hela samhället. Även i vår förening. Mm. Så man är inte klar på något sätt. Jag tycker ofta att man kan slå sig till ro i andra föreningar. Det går så bra. Här är vi alla medvetna.
Mm.
Men jag tycker inte, det finns ingen sån arena i samhället där det är helt klart. Liksom.
Nej, du sa ju det. Jag berättade att jag tittade på en video med dig om just jämställdhet och feminism. Där du inleder med att säga så här att Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Någonting sånt säger du. Och jag brukar ju säga så att det är en myt. Alltså för mig, alltså visst siffermässigt kanske vi är en av dem, den bästa, eller en av de bättre av de sämsta, tror jag Amanda Lundeteg brukar säga. Varför, eller håller du med mig om det? Att det är en myt?
Ja, men jag håller med om att jag har ju arbetat politiskt länge.
Ja.
Och jag kommer ihåg att jag åkte till Colombia till exempel och pratade feminism för unga tjejer där.
Mm.
Och där var det ju självklart att det finns en könsmaktsordning. Det är jättestor skillnad mellan killar och tjejer.
Mm.
Där är det ju liksom, handlar det ju om våld och beväpnade män som dödar kvinnor och så.
Mm.
Där var det liksom, det slog mig när jag var där att där var det ingen diskussion om att det inte finns.
Mm.
Medan här hemma har vi ju den svårigheten att man först måste bevisa att det finns en skillnad mellan kvinnor och män. Så det är på gott och ont. Vi har kommit långt, men där, nu har vi fått liksom en liten debatt kring, är det fortfarande ett problem? Och ja, där precis. Håller jag ju med om att det är självklart att det fortfarande är ett problem. Kanske ett mindre då än i Colombia till exempel som jag var i. Men definitivt, det är ju en kunskapsfråga. Det är ju statistik, tycker jag.
Jo, men för jag tänker också så här att även om siffrorna ser bra ut, för vi pratar ju ofta om jämställdhet eller gender balance, alltså procent, antal kvinnor och män i olika positioner. Men det är ju inte, alltså jag tänker ju att vi inte är jämställda hur vi beter oss. Förstår du? Jag menar, det måste ju finnas någon typ av jämställdhet där också, i hur vi bedömer kvinnor kontra män till exempel.
Ja, jag tycker ändå att det är ganska både och. Jag menar, löneskillnaderna har inte förändrats på hur många år som helst.
Nej.
Trots att vi pratar om det.
Mm.
Så uppenbarligen finns det inte en konsensus kring att vi vill bryta ojämlikheten mellan kvinnor och män.
Nej.
Det tycker jag är en bluff.
Mm.
Så att det tycker jag verkligen behöver påpekas, att det finns en konflikt i samhället. Om vi ska göra det här eller inte. Det finns inget konsensus kring det.
Nej.
Jag tänkte, när man ser i olika arenor, alltså näringslivet till exempel, är väl oerhört mansdominerat.
Mm.
Så det är väl den sfär i hela vårt samhälle som, särskilt på topppositioner, tycker jag, när man tittar i olika, de större, mer mäktiga företagen, finns ju liksom noll kvinnor.
Mm.
Det skulle jag säga är en extrem då.
Mm.
Medans i politiken tycker jag det här har kommit lite längre, trots allt. Alltså om man ser i positioner. Sen håller jag med om att det handlar om mycket mer.
Mm.
Beteende, vilka frågor håller kvinnor på med, vad är mest betalt, och så vidare.
Hur tror du det kommer påverka nu? För nu är det ju fler kvinnliga partiledare än manliga, eller hur?
Ja, det stämmer nog faktiskt. Det är kul.
Ja, det är kul. Hur tror du det kommer påverka?
Nej, men det tycker jag väl är bra. Och det ändrar väl bilden av vem som kan leda en organisation eller ett parti. Vilket är väldigt bra. Och jag hoppas att, inte bara för att det ska vara kvinnor i toppen, men överhuvudtaget att ledarskapet kan bäras av en person som har en familj som den vill träffa ibland. Och det är både män och kvinnor, tycker jag. Eller alltså att det är en roll som man kan ha som människa som också liksom är på ett annat sätt än den typiska mannen som jobbar 70 timmar i veckan. Eller vad det är, som är en äldre person till exempel och inte har unga barn.
Ja, precis.
Så att jag tycker väl att det är bra. Samtidigt så noterar jag ändå att jag är ju vänsterpartist. Ta Annie Lööf eller Ebba eller Nyamko. De har helt andra politiska inriktningar. Så man ska ju inte heller få för sig att vi tycker samma.
Nej.
Bara för att vi är kvinnor. Tänk, Annie Lööfs förebild är ju liksom Margaret Thatcher.
Mm.
Som jag menar har varit det största hotet i Storbritannien någonsin. Mm. Mot kvinnors hälsa och välmående.
Mm.
Så jag menar, man får ändå viktigt att upprätthålla att vi är ju personer.
Mm.
Och tycker saker politiskt. Så jag tycker det media behöver göra istället för att säga, kolla här är ni kvinnor. Det är ju att säga, liksom, positivt att det är kvinnor. Nu måste vi diskutera vad ni tycker.
Mm.
Så att det också kommer fram.
Det tycker jag är en intressant punkt. Alltså att ni tycker olika. Men, och då kommer jag in lite på det här med systerskapet. För visst kan det liksom gå över. Eller min fråga till dig är, tycker du att det kan gå över partipolitisk liksom ideologi? Att man kan stötta varandra fast, för att man är kvinnor även om man tycker olika.
Jo, men det tycker jag.
Mm.
Som person och människa. Och just det uppdraget. Alltså jag tänker, man ägnar ju väldigt mycket tid och kraft åt tankeverksamhet, ta fram reformer, argumentera på ett visst sätt. Och då förstår jag ju att det inte är så roligt som Isabella Lövin får en kommentar om sitt utseende och att hon inte hade pudrat nosen tillräckligt bra av Expressen.
Mm.
Alltså då tycker jag att man kan samlas kring att den typen av attityd är inte okej. Okay. Det är inte så roligt att det ska handla om mitt utseende. Utan vi har ju ganska mycket gemensamma intressen av att vi vill prata om våra politiska förslag.
Mm.
Och liksom stötta varandra i det. I att vi har bra debatter med varandra. Som inte handlar om min kropp, mitt utseende i första hand. Eller min familj eller någonting sånt. För det blir också mycket så att man blir en privat person, tycker jag.
Mm.
Mycket mer än vad en man blir.
Mm.
Så det är verkligen, det hoppas jag att man kan liksom enas kring det, men fortsätta ha de här hårda debatterna.
Vad är systerskapet för dig?
Nej, men jag tycker framför allt, till exempel i mitt parti, så har det ju känts väldigt skönt att ha så mycket människor runt sig.
Mm.
Det har ju gjort att jag har kunnat kliva fram och bli partiledare. Att det finns det här stödet från en mängd olika personer, men också många kvinnor som peppar och tycker det man gör är bra.
Mm.
Där tänker jag, där kan man ju också prata med varann också, vilken press man känner på sig själv. Alltså att man är snäll mot sig själv. Det är väldigt skönt att prata om, tycker jag, med andra också som är i samma position. Alltså var snäll mot dig själv. Du kan inte vara en perfektionist. Allting kommer inte gå jättebra. Du har gjort ditt bästa. Allt det där. Kunna prata om det, diskutera kring det och stötta varandra kring själva hantverket. Och att man ska få vara den här människan som också träffar sitt barn, till exempel.
Har du haft höga krav på dig själv?
Ja, men det här är ändå en utsatt position. Och man har väldigt många människor som förväntar sig stora saker.
Mm.
Det är liksom mycket som är på mina axlar ändå.
Mm.
Jag behöver förändra svensk politik.
Mm.
Jag har stora motståndare också. Som vill något helt annat. Så det är klart att jag har haft höga förväntningar på mig själv.
Mm.
Samtidigt, för att överleva kan man inte vara hur hård mot sig själv som helst. Utan man är en människa och man gör sitt bästa.
Hur hanterar du det? Är det genom att intala dig det, eller?
Nej, men då är det just liksom att man pratar med andra.
Mm.
Jag tycker, Annie är en väldigt schysst, trevlig person till exempel. Som man gärna pratar med.
Mm.
Kring hur det är att leda partiet. Sen tycker vi väldigt olika politiskt till exempel.
Mm.
Så då tycker jag att det är ganska mysigt och trevligt att prata med andra kvinnor i samma position förstås. Som vet vad man går igenom på något sätt.
Men du har ju beskrivit som någon som liksom har bra självförtroende. Har jag läst. Jag har läst så mycket om dig. Så.
Det här låter skitbra.
Ja, du. Eller hur?
Det är roligt. Vad har du läst det?
Visst låter det bra. Jag tror faktiskt att det var Expressen.
Mm.
Men vad tror du att det beror på? Att folk tror eller säger, har du bra självförtroende?
Nej, men jag tror att jag har fått mycket hemifrån också. Mm. Mina föräldrar tror på mig. Och då tror jag på mig själv också.
Mm.
Så det är klart att det är, det tror jag kan ha haft hemifrån en del.
Mm.
Också andra som tror på en. Och den positiva feedbacken, tänker jag, det skapar ju vi mycket i vårt parti med vårt strukturella arbete.
Mm.
Att stötta varandra. Vi tycker olika. Men peppa varandra. Pusha varandra. pusha låter kanske lite hårt. Men var schyssta hela tiden i debatten. Mm. Vi är bra. Det vi säger är bra. Vi kan saker. Mm. Och det arbetet har påverkat mig. Jag menar, jag hade ju inte tagit kanske det här jobbet annars.
Om du inte hade
om jag inte trodde ändå att jag hade en del att komma med.
Mm. Ja, det. Men ändå så är det, det sägs ju att kvinnor generellt har svårt att tacka ja till möjligheter. Det kommer ganska ofta upp här. Att man hellre backar än att man tar sig an ett uppdrag som du har gjort, vilket är väldigt inspirerande. Vad tror du att det beror på att
man gör så? Det har ju vi vetat i över 20 år att det är så. Det är därför vi har inlett vårt arbete i partiet.
Mm.
Att alltid ha över 50% kvinnor till exempel. Det är ju också för att valberedningar till exempel ska arbeta med att skapa en stämning i partiet. Att det går att göra saker, vi hjälps åt. Vårt ledarskap är ju kollektivt också. Och det finns en trygghet i det tycker jag. Att det finns många bredvid mig som vi fattar gemensamma beslut. Det är inte jag bara som fattar ett beslut och alla ska följa. Utan här är ju hela styrelsen som ska bära det här tillsammans. Mm. Sen ska ju jag vara väldigt tydlig och visa inriktning.
Mm.
Men det finns fler i detta. Och att vi hela tiden lyfter varandra. Jag tror också att det är ett arbete som vi har märkt, det tar inte slut. Jag tycker att problemet för många organisationer är att de tror dels att nu har vi klarat det här. Vi har haft en kvinna här som har pratat på ett seminarium.
Mm.
Nu är det slut.
Man skaffar sig ett alibi.
Ja, men verkligen. Det hjälper inte. Utan det måste liksom återkommande hela tiden, tror jag. Men också att man inte ser, man ser det inte. Mm. Jag menar, så måste det ju vara i näringslivet som är så oerhört mansdominerat. Att där ser man inte att man är en del av samhället som är väldigt, där makt är väldigt manligt kodat. Och man arbetar inte med det strukturerat, med att peppa, lyfta in kvinnor, arbeta systematiskt med att liksom skapa den här tryggheten och stämningen.
Mm.
För det känner jag att vi ändå har lyckats göra i Vänsterpartiet.
Mm.
Vi har ändå lyckats med att få över hälften överallt. Mm. Sen märkte vi, oj, kommunstyrelsens medlemmar, där har vi inte, ja men då jobbar man med det.
Ja.
Jag skulle säga att det är ändå ett exempel på att det fungerar. Mm. För nu har vi lyckats, eller vad man ska säga, fram till nu. Och det är ju inspirerande tycker jag, att det går att göra det.
Mm.
Det är inte en bortförklaring att säga ingen ställde upp.
Nej.
Utan man måste jobba på det.
Men vad tror du det beror på att kvinnor har svårare att tacka ja?
Men det handlar ju om hela kvinnorollen. Att våga ta det utrymmet tycker jag.
Mm.
Män är ju väldigt duktiga på att ta utrymme ifrån andra. Eller liksom tycka själva att det man gör är väldigt viktigt. Och så. Medans kvinnor mer tar liksom hänsyn till andra. Som man i och för sig kan tycka är något positivt. Och tycker kanske någon annan är nog bättre. Så kan ju jag till och med ha känt några gånger.
Mm.
Oj, tänk om de kommer på att jag är inte expert på det här området. Tänk om de vet det.
Vad gör du då när du känner så?
Ja, nej, men då fejkar jag bara. Kör på. Så funkar det jättebra för man kommer på att det var visst ingen som visste något. Alla andra männen har också fejkat hela tiden. Ja.
Ja, för det här går ju också tillbaka till att för det vi pratade om innan, att ha höga krav på sig själv. För det är ju någonting som jag får in mycket om, att kvinnor har väldigt höga krav på sig själva och också förminskar sig själva ganska mycket för att inte uppfattas på ett visst sätt. Och det kommer ju också upp här ganska ofta att de kvinnorna som jag har intervjuat, det är ju liksom, ja men du och Annie Lööf och Ebba, alltså ni är ju alla så här väldigt högpresterande kvinnor. Kan du hålla med mig om det?
Jo, det är ju ett väldigt högpresterande arbete det här.
Mm. Men jag tänker liksom också på kvinnor i toppen eller de här som har gjort karriär. Alla har ju liksom jobbat väldigt, väldigt hårt. Ibland mycket hårdare än sina manliga kollegor.
Ja, det tror jag absolut att det är helt olika måttstockar. Alltså, män tycker jag har ju lättare för att uttala sig överhuvudtaget.
Mm.
Utan att kanske ha läst alla underlagen och så. Eller det tycker jag bara allmänt att man känner lite. Att kvinnor är mycket bättre på, mycket mer angelägna om att läsa in sig. För att kunna uttala sig om något och vara säkra på det.
Mm.
Så det finns helt klart en skillnad där på något sätt. Att kvinnor jobbar mer. Det tycker jag allmänt att det känns som att tar man klivet in i en styrelse, då är det plötsligt en kvinna som har gjort, som borde ha suttit där för länge sedan.
Mm.
Därför att man har så pass höga krav på vad det där innebär.
Mm.
Och känner ett stort ansvar, tror jag också. Alltså,
för hela kvinnliga könet.
För organisationen. Ja. Om jag ska sätta mig i den här styrelsen, då har jag ansvar för alla medlemmarna. Det måste bli bra.
Mm.
Alltså man har ett mycket större ansvarstagande, tycker jag, kring allt möjligt.
Mm. Men också, för att som kvinna är du väl ansvarig för hela ditt kön också? Ja, men på något sätt. Ja. Alltså, du blir en representant för alla kvinnor. Så om du misslyckas, då kommer ju troligtvis alla andra kvinnor också misslyckas.
Jo, men lite så blir det ju typ som att vi är fyra kvinnor.
Mm.
Att det blir som att då är det det som är det viktiga.
Mm.
På något sätt. Istället för att lyfta fram, ah, men gud vad roligt. Men vad tycker du? Vad spänningar kring det? Typ. Nej, men jag håller verkligen med. Det är mycket mer, män är mycket mer en person på något sätt. Och kvinnor är en kvinna.
Mm.
Som är mycket snävare kring vad man får göra och inte och hur det uppfattas. Särskilt i de här typen av arbete.
Annie fick ju kommentaren att partiledarrollen hade förlorat pondus nu när det var så mycket kvinnor som var partiledare. Vad tänker du om det?
Gulligt.
Ja, eller hur?
Nej, det var en väldigt otrevlig, tycker jag, fråga. Jag kommer ju ihåg att man kommer ju som vänsterpartist där vi jobbar mycket med att, alltså vi är ju ett feministiskt parti också, så vi har ju också feminism som en viktig del i hela vår politik.
Mm.
Men sen också att vi jobbar med att kvinnor ska sitta på positioner. Så kommer man in i kammaren, så här, första debatten, då märker man hjälp. Riksdagen är rejält mycket liksom, gubbigare då, än hur man minns att man har jobbat i partiet. Och då får jag ha min debatt och gå därifrån.
Mm.
Och då efter det så har jag förstått att den sverigedemokratiska talmannen, han har ju bland gruppledarna då lyft den här jätteviktiga frågan att jag var felklädd.
Ja, ja, ja.
På
vilket sätt då?
Nej, men jag hade ju en kjol som var över knäna.
Mm.
Men den skulle tydligen gått ner till anklarna då.
Mm.
Tyckte han, och det var helt fel. Och det hade han då tagit med alla gruppledarna i hela riksdagen och gjort det till en stor fråga.
Mm.
Och då kände jag, det hade inte skett med en man.
Nej.
Nu har kanske en man inte haft kjol på sig.
Nej.
Men liksom att påpeka klädseln på det sättet.
Hur tacklade du det då? För det känns ju hål i huvudet att säga en sån sak.
Jag tyckte det kändes som att jag hade kommit till en sån medeltida marknad.
Ja.
Riksdagens kammare. Nej, men jag tacklade så att jag struntade i det.
Mm. Du totalt ignorerade det?
Jag tänker inte underkasta mig den typen av grejer.
Men finns det inte en risk då att det fortsätter? Alltså att den typen av kommentarer fortsätter att fällas från den personen?
Jo, men möjligt.
Mm.
Men sen blev han också bortplockad som talman. Så att...
Men det var
jag som vann.
Det var du som vann. För jag tänker på en annan artikel som skrevs om dig. Det var en kvinna, Lena Melin, skrev en artikel om dig nu när du hade hållit ditt tal efter kongressen, tror jag att det var. Där hon skrev så här att du är ambitiös, men du behöver sätta ner foten. Tror jag rubriken var på den artikeln. Jag vet inte om du har läst den, jag tittar på din PR här nu också. Han sitter och antecknar lite medan vi pratar. Det är så speciellt att vara hos partiledarna och intervjua. Man känner sig hela tiden lite så här övervakad. Men jag tror att det var det som hon hade skrivit i alla fall. Och det finns ju två delar i den här artikeln som jag reagerar på. Det första är att du beskrivs som ambitiös. Det är ett ord vi ofta klär på kvinnor.
Ja, jag håller verkligen med. Det var en typisk sak, du är kvinna-markering.
Ja. Vad innefattar ordet? Vad
fint att du är ambitiös, men du kan inte bestämma dig, ungefär.
Nej, precis. Alltså att så här,
jag håller med.
Hon är ambitiös, så det är lite så här lilla gumman på en gång. Och sen, du måste sätta ner foten. Mm.
Jag har inte sett henne skriva något sånt om Jonas Sjöstedt,
nej,
till exempel. Att han är ambitiös, men inte kan sätta ner foten.
Precis, det var också min tolkning av den artikeln. Att förminska och samtidigt säga åt dig att bli lite mer man. Du ska läsa den här artikeln.
Jag ska göra det. Nej, men jag håller med, och så är det så här. Så fort det är liksom ett kvinnligt attribut, även om det är väldigt positivt, då ska det kläs i något som känns negativt, tycker jag.
Mm.
Ambitiös är väl ganska bra.
Mm.
Men då ska det, eftersom det är kvinnligt, så tycker jag att man gör det till något sämre än vad det är.
Mm.
Män kan väl också vara ambitiösa, men då heter det något annat så att man förstår att det är positivt. Driven eller något, kanske.
Ja, så även om du hade beskrivit en man som ambitiös, hade du inte gjort det. För nu gör ju hon det i någon form av negativ bemärkelse. Och jag tycker att det är väldigt intressant vilken makt liksom medierna har.
Mm.
Att påverka hur vi ser på dig som partiledare eller på kvinnor överlag. Liksom. Hur förändrar vi det, tror du? Det är en jättestor fråga. Men...
Vi har ju gjort vårt i vårt parti.
Ja.
Liksom hur vi försöker peppa kvinnor också, eller peppa, arbeta på olika sätt.
Mm.
Med kunskapsförstärkning, med samtal och retorikövningar och allt vad det kan vara.
Mm. Vad är det för typ av retorikövningar då?
Nej, men om man känner att, gud, jag vågar inte ta på mig det här uppdraget som ekonomisk politisk talesperson. Kan man få hjälp med det? Liksom, så här kan man argumentera.
Mm.
Så att det blir tydligt, vad tycker jag känns som det stora problemet? Ja, men det kanske är det här. Då kanske jag känner mig tryggare att ta det.
Mm.
För vi vet ju att så många kvinnor skulle kunna ta fler uppdrag. Men inte gör det för att man inte vågar, kanske.
Mm.
Och inte känner den tryggheten. Och den vill vi skapa hela tiden.
Mm.
Och på många av de viktigaste politiska sakområdena, till exempel som vi har, där är det ju kvinnor som är talesperson.
Mm.
Vård, omsorg, sociala frågor, ekonomiska frågor, som är liksom det som vi tycker är det viktiga.
Mm.
Det är mycket kvinnor då som vi lyfter fram. Jag tänker det är också viktigt att de finns där för att ändra bilden av vad det är att vara en politiker.
Mm.
Jo, men det är väldigt många kvinnor som är det, som har tunga, viktiga frågor.
Och ledare överlag, tänker jag. Alltså att inte bara politiker, utan att vara ledare överlag, det kan ju kvinnor också vara.
Verkligen.
Men du säger,
och då
säger...
är det verkligen en shout-out till företagen.
Ja.
Jag vet inte hur många du har intervjuat.
Du är väl min 115 intervju eller något.
Men vad säger de som sitter i näringslivet då? Varför finns inga kvinnor?
Ja, precis. Det är den frågan vi behöver besvara. Jag har skrivit en hel bok om det också.
Bra, nu fick du en ny bok.
Ja, precis. Köp boken, det är nog nu. Jag brukar lägga in lite reklamjinglar för den i podden. Ja, så här, hallå, köp min bok. Det är viktigt.
För där har vi verkligen mark att bryta, tycker jag.
Ja.
Det finns absolut politiska området.
Mm.
Där har vi också mycket så här makt och pengar, tänker jag, i svenska företag.
Mm.
Och där skulle man ju vilja fundera mig på hur de ska få en kulturell förändring.
Ja, för jämställdhet kräver ju liksom en jämn fördelning av makt och pengar, så är det ju.
Och de finns ju framförallt, tyvärr då, i näringslivet.
Ja, och det är faktiskt någonting som jag pratar mycket om här. Eftersom att det är männen som sitter på makten, så måste vi ju få med dem på den här resan. Därför att, jag menar, hur ska vi förändra annars, tänker jag? Vi kan ju inte alltid stå och slå huvudet blodiga, liksom vi som kämpar för de här frågorna. Hur tycker du, eller hur tror du att vi får med oss män på den resan?
Det är väldigt bra att du lyfter det, för jag håller med. Mm. Och där tänker jag, kan jag också ta ett exempel från vårt eget parti då. Där har ju vi faktiskt, som ett fåtal, vet jag inte om alla andra partier har kvinnoförbund.
Nej.
För där har ju vi faktiskt valt att inte ha det. Därför att vi märkte att kvinnoförbunden ofta blev alibin.
Mm.
Alltså där samlades bra progressiva kvinnor som drev väldigt bra förslag.
Mm.
Men partiet, de som bestämde, kunde distansera sig och säga, ja, men det är jättekul att ni vill höja löner för undersköterskor och ha rätt till heltid.
Mm.
Vi tycker inte det.
Nej.
Men det är bra att ni skriver debattartiklar om det.
Mm.
Och där vill ju vi vända på det och säga, i vårt parti så har ju alla ansvar att driva de bra förslagen också rakt in i makten. Och att alla män också kan driva frågorna. Så att jämställdhetsfrågor är inte bara något förstås som kvinnor ska prata om och hålla i. Utan det är ju minst lika viktigt att män kan bära budskapet.
Mm.
Och att det är väldigt integrerat liksom inne i partiet och inte bara en sidoverksamhet. Så det har varit väldigt viktigt för oss att liksom lyfta in det. Vi har liksom egna nätverk förstås där det är kvinnor bara. Men att själva frågorna måste kunna bära av partiledaren, av alla män. Alltså att det är en liksom normal, integrerad del av det budskap vi ger på alla våra debatter, diskussioner, utåtriktade liksom samtal och så.
Ja, för alltså det, min erfarenhet, det är ju att män, när man börjar prata om jämställdhet eller du vet sådär, att de, eller du vet sådär säger jag, men när man börjar prata om ämnet, att de liksom drar upp axlarna lite så här och blir lite obekväma, det är lite jobbigt. Varför tror du att det är så?
Och det, nu vill, jag vill inte vill låta självgod. Men nej, där tycker vi att vi, alltså medlemmar i Vänsterpartiet har ju en förståelse för,
ja, men överlag
feminism, alltså, och liksom, ja, men jag tänker bara, då får man kanske tänka att det är så man får jobba liksom, mm, ja, med alla andra också. Prata om det, få med sig liksom killar och män.
Mm.
Jag tror inte att det är så svårt. Alltså man vill väl ändå, tänker jag, även som man och kille.
Men ändå går det så förbannat långsamt.
Jag vet.
Och det är ju det som är... Som...
Men det är både och, jag håller med. Alltså, sen finns det ju uppenbarligen ett väldigt starkt motstånd också.
Mm.
Mot det, för annars hade det hänt mycket mer.
Mm.
Annars hade den ekonomiska jämlikheten varit mycket bättre. Det är ändå så att män har makten och pengarna.
Mm.
Liksom även i Sverige. Och kvinnor tjänar systematiskt mycket mindre.
Mm.
Inte för att de inte har lika mycket, eller hur? Utbildning är det ju kvinnor som har.
Jaha.
Framförallt.
Jaha.
Och jobba hårt, det gör ju kvinnor. De jobbar ju fler timmar om dagen än män. Och då menar jag, inkluderar jag ju det man gör hemma liksom då. Mm. Men det vi värdesätter ju då, kvinnors arbete mycket lägre. Så att det finns en konflikt.
Mm.
Samtidigt svårt att undgå det.
Mm.
Att det finns de som har intressen av att det här inte ska ändras.
Mm.
Så tycker jag ändå att man måste kunna se. Men det finns också positiva delar väl för män. Att inte behöva bära på en mansroll som är väldigt destruktiv.
Mm.
Tycker jag i alla fall för vissa då. Alltså inte själva också vara i en ganska snäv liksom, roll. Och inte... Det är ändå vissa saker som också är mycket värre för män. Att man har fostrat ofta i att vi ska inte prata om våra känslor eller... Det ska vara väldigt hårt samtalen man har. Det finns väl ändå liksom en psykisk ohälsa i det som kan vara jobbig också.
Ja, för vi pratar ju sällan om hur patriarkatet drabbar män. Vi har börjat göra det mer på senaste tiden. I de sakerna som du säger. Att fler män tar livet av sig och fler män... Ja.
För det är ju väl ändå fler män kan man tänka sig som har en dålig kontakt med sina barn. Det kan inte vara roligt heller.
Nej.
Det är ändå inte, tror jag, ett bra liv att vara heller en våldsam person. Nej. Till exempel.
Nej. Nej, men det jag tycker är intressant ändå som jag möts mycket av, det är att män överlag är ganska omedvetna om vilka, alltså hur det är att vara kvinna och göra karriär, som vi pratar om mycket i den här podden. För jag hade en föreläsning, det här har mina lyssnare hört förut, men inte du. För 38 män, 2 kvinnor, det var ett företag som var mansdominerat, obviously. Och då pratade jag om så här, men det här kommer upp i min podd, de här situationerna uppstår, lilla gumman, facket, man får höra att man är en bitch, om du vet, de här klassiska som händer liksom i stora drag. Och när jag avslutade den föreläsningen så var de helt paffa, för att de visste inte det. Men hur kan man inte veta det? Har man då blundat hela sitt liv, eller liksom vad, eller hur kan det komma som en chock?
Därför jag tycker också att vi möts alldeles för sällan av det.
Mm.
Alltså i organisationer. I Vänsterpartiet gör man nog det.
Mm.
Men jobbar du på ett vanligt företag så möts du inte av den här problemformuleringen, tror jag. Och det saknar jag verkligen.
Mm.
Att det inte är mer prat om det. Jag tycker att det var lite mer prat om det för 15 år sedan.
Mm.
När jag blev feminist lite mer och så.
Mm.
Då var det ju en väldigt stark våg på något sätt av genuspedagoger i förskolor. Alltså det var mer en stor samhällsdebatt kring hur förändrar vi de här strukturerna. Jag tycker att det har försvunnit. Och ibland kan det till och med förklenas lite eller förlöjligas.
Mm.
Att vi behöver ju jobba med attityder och normer.
Mm.
Någonstans. Både liksom hela samhället. För att vi ska lösa ut det här.
Mm.
Så att man önskar ju egentligen att det blir en större så här debatt om det politiskt också.
Mm.
För att kunna förändra. Och att företag och andra jobbar med det mer strukturerat. För det kan säkert vara så att man inte är... Men det är ju så normaliserat förstås. Mm. Alla våra beteenden är ju väldigt normaliserade. Och man kanske behöver bli konfronterad någon gång. Nej, men så... Det är inte så kul att säga att kärlek börjar med bråk.
Nej.
Då är det som att det ska vara bråkigt när det är kärlek. Och det tycker inte vi hänger ihop.
Nej.
Alltså bara en sån sak som kanske känns naturlig. Att då kan man få en tankeställare.
Mm. Allt eller en kille som slår dig. Ja, men han gillar ju dig.
Han gillar ju dig.
Ja.
Och då kan man få en tankeställare att... Nej, det... Så ska det inte vara.
Nej. Ja, för det du säger nu som är min starka tro, det är att vi behöver prata om jämställdhet och i siffror och strukturer och normer och i stort, så här, det behöver vi göra. Men som du säger, jag tycker vi pratar för lite om så här, konkreta situationer som kvinnor faktiskt hamnar i. Vi pratar om härskarteknik, ja, men du vet, men det måste ju bli så tydligt och konkret som det bara går för att du ska kunna agera. För det kräver ju att vi agerar varje dag hela tiden på de här situationerna. Både som män och kvinnor. Och då är min fråga till dig, så här, har du någon konkret situation som du minns, så här, lilla gumman, facket, eller att du har blivit förminskad någon gång på grund av ditt kön? Har du varit med om det någon gång?
Nej, alltså det var ju den här incidenten med kläderna, tycker jag. Det är mycket den typen av saker, tycker jag, från lite mer konservativ, högerextrema män i riksdagen.
Mm.
Som har den typen av åsikter om hur man ska klä sig mycket.
Mm.
Sen får man ju, jag tycker på sociala medier flyger det ju förbi allt möjligt.
Mm.
Om utseende och så. Och då är det ju bara mot kvinnor. Sen tycker jag, alltså jag är ju inte klar jurist, men nästan.
Mm.
Jag har lett en statlig utredning. Så jag har ju lite hamnat ibland i fack att jag är för hård eller för bestämd.
Mm. Hur har du tacklat det då?
Jag tycker, då försöker man ju bli lite schysstare.
Mm.
Då riskerar man ju att bli mesig.
Mm.
Jag kör ju på.
Mm.
Och känner ju att jag får stöttning från annat håll.
Mm.
Jag tycker det är också svårt att leda en utredning utan att tala om inriktning.
Mm.
Det kan inte vara så det är.
Nej. Men kan du känna igen dig i den här känslan att man kommer in i ett rum och känner så här att nu behöver jag bevisa mig? Man tvivlar på min... För det är en känsla som många kvinnor beskriver. Sen är det inte allas upplevelser.
Mm.
Men att man kommer in och så att man tvivlar på min kompetens här.
Jo, men jag höll ju på med bostadsfrågor mycket förra mandatperioden till exempel.
Ja, sen när du var yngre startade du någon protest,
va? Ja, precis. Ja. Det var när jag var kommunpolitiker i Botkyrka.
Mm.
Så protesterade, eller vi ville ha en folkomröstning om utförsäljningar.
Mm, just det, så var det. Mm.
Av hyresrätter. Men det var ju också en intressant incident där till exempel. För jag tänker, förra mandatperioden, det är både, alltså, båda de historierna är ungefär. Förra mandatperioden, då höll jag på mycket med bostads- och fastighetsbranschen. Mycket mansdominerad bransch.
Mm.
Så där får man ju kliva in i ett rum och sätta sig i respekt. För där, det är väldigt enkönade rum, liksom ofta. Men jag tänker där, det som hände i Botkyrka också var ju att först sa de till mig att jag inte kunde någonting om bostadspolitik. Jag förstod inte, för jag satt i den här bolagsstyrelsen då, den kommunala bostadsbolaget som skulle sälja ut. Gud, hon förstår ingenting. Och sen blev det ganska svårt att föra det vidare i bevis då, därför att jag kunde ju mycket mer än vdn. Nu låter jag skrytig. Men liksom, jag läste ju på. Jag kunde liksom, gick igenom alla handlingar liksom bakåt för att se hur den här utförsäljningen skulle ha skett. Jag läste ju ändå till jurist. Alltså, jag är ändå läskunnig.
Mm.
Så att det var svårt att driva den historien. Så då ändrade de historia sen. När jag gick upp i debatter och diskuterade och så, liksom bevisade att de hade fel i vissa saker.
Mm.
Då ändrade de och sa att jag istället var jättestörig och jobbig. Jag var uppe på kontoret till exempel och begärde ut vissa handlingar som jag sen fick av dem själva och gick ut därifrån. Då började de sprida att jag hade tagit de där handlingarna.
Ja, du ser.
Nej, men de ändrade hela tiden historien för att kleta någonting på mig. Så det där märkte jag ju också, att det spelar ingen roll hur man är. Ja. Det blir alltid, då är man något annat på andra hållet.
Mm.
Så det är det här, apropå härskartekniker, dubbelbestraffning. Jag tror att liksom, vad ska man göra åt de här beteendena? Det enklaste och snabbaste är väl att synliggöra.
Mm.
Det är ju ofta det som funkar, tycker jag ändå.
Hur gör du det då?
Nej, men då får man säga det i rummet.
Mm.
Nu tycker jag att du förminskar mig när du säger så här.
Mm.
Skulle du säga det här om jag vore man?
Mm. Och det är väldigt upfront och liksom du typ nu ni som inte lyssnar inte ser det. Hon Norsi ser ut här nu som att det bara är självklart att vifta lite med handen. Det kräver ju mycket mycket mod att göra det.
Och det som är skönt då, tycker jag, det är om det finns andra i rummet som kan göra det.
Ja,
faktiskt. Precis. Så hjälp alltid till en annan tjej som blir utsatt.
Mm.
Skratta inte med, tycker jag.
Men också män. Alltså,
ja, exakt.
Då kommer vi tillbaka till män här.
Det gäller också killar detta. Skratta inte med.
Nej. Liksom.
Det är inte ett roligt skämt.
Nej.
Hej lilla gumman.
Nej.
Det är inte roligt.
Nej.
Man behöver inte, jag tänker liksom också att man behöver inte säga det så allvarligt om man tycker det är för jobbigt. Då kan man göra ett skämt tillbaks.
Ja, precis. Vända
eller du,
på
lilla
det
gubben.
Ja,
alltså man kanske kan göra det lite lättsamt också. Man behöver inte, liksom, jag förstår att i en social miljö kan det också kännas lite hårt. Mm. Man är vänner med varann.
Mm.
Så man kan skoja tillbaks.
Mm.
Men alltså att det blir lite tydligt.
Men det krävs ju oftast att kvinnor är så himla modiga. Och jag är lite trött på det faktiskt.
Jag tycker killar kan göra det. Kan inte de ta på sig den hatten?
Jag säger inte emot mig att kvinnor behöver göra det. Men det är så jävla tråkigt. Nu svär jag också. Att det alltid är så här. Om vi måste våga stå upp för oss själva. Kan folk inte bara sluta bete sig som idioter?
Nej, alltså, men jag håller med. Det kan inte heller vara en fight som jag
ska ta själv. Nu tittar jag på din PR här igen. Det var inte du som sa något dumt, det var jag.
Nej, men jag instämmer verkligen i det. Det är det jag också tycker med mitt eget uppdrag. Att jag har det för att jag känner så mycket stöttning runt omkring.
Mm.
Och att jag egentligen också inte vill ta alla fighter själv. Jag önskar ju att andra tar dem.
Mm.
egentligen åt mig, eller vad man ska säga.
Mm.
Och det tänker jag gäller i en kompisgrupp.
Mm.
Att man håller ihop mycket och tar de där fighterna ihop. Jag tror ändå, den där personen i fikarummet som inte skrattar med. Den kanske är lite tråkig. Men det är ändå den som skapar en rörelse.
Mm.
Som blir en fundering.
Mm.
För jag tror, som du är inne på lite, så tycker jag att vissa beteenden är innormaliserade. Det är inte säkert att man exakt, några förstår vad de håller på med.
Mm.
Men de kommer också skämmas.
Mm.
Det är de, alltså det är ändå kul om skulden hamnar på rätt person.
Mm. Mm.
För annars hänger det där i luften och så är skulden den här tjejens som blir utsatt för ett väldigt tråkigt skämt.
Mm.
Om man försöker vända på det så tror jag ofta att det blir ganska bra. Men jättebra om det är fler som kan göra det, som man gör det tillsammans. Jag tycker i alla fall att i vissa miljöer, till exempel i partiet och så, då känner jag faktiskt att det är ganska bra.
Mm.
Alltså det funkar när vi ältar det några gånger.
Ja, det känns ju som att ni har jobbat med er kultur. Nu måste vi börja avrunda snart. Mm. Men för man tänker så att ni är ett parti, men ni är också ett företag. Alltså på något sätt. Alltså ni måste ju behandla er kultur precis som ett bolag i näringslivet. Vilket är
vi
intressant.
Är ju en förening i alla fall.
Ja.
Alltså som behöver samarbeta kring gemensamma projekt.
Mm.
Så visst, det är ju liksom ett grupparbete.
Ja, och det kan man ju applicera på ett bolag också, tänker jag.
Mm.
Den typen av tänk och liksom, nu blir det föreningskultur här kanske, men organisationskultur överlag. Och att det, ja, nu gjorde jag bara en liten slutsats här, på något sätt.
Nej, men allt som har med grupper att göra.
Ja, och där återigen måste vi få med oss männen, för det är inte så att kvinnorna magiskt kommer förändra kulturen.
Och det är ju män som behöver delta och typ backa en del. Alltså särskilt om man ska jämna ut inkomstklyftor.
Mm.
Så kan det ju bli så att några blir av med lite då.
Mm.
Om man ska utjämna det där.
Mm.
Och så är det ju såklart. Men jag tycker ju fler steg man tar framåt, desto bättre blir det.
Mm.
Och männen överlever liksom. Det funkar. Och efter ett tag så tycker jag ändå man märker, oj vad bra det är i Sverige. När man åker till Storbritannien som jag bodde i ett år. Gud, vilka könsroller de har här.
Mm.
Alltså vilken skillnad det är så här, kulturellt.
Mm.
Och då känner man, gud, vi har ändå kommit en bit på vägen och det är ganska bra.
Mm.
Så jag tänker också att man ska känna att det går faktiskt att ändra ganska mycket.
Mm.
Och folk anpassar sig, eller vad man ska säga. Och det är väldigt trevligt och mysigt att inte det finns väldigt aggressiv manskultur överallt med väldigt tråkiga skämt så som man ska bli utsatt för.
Små steg hela tiden.
Mm.
Vi måste börja avrunda
nu.
Känner du att vi har, jag förstår det. Jag skulle kunna prata mycket längre till, men jag tror vi börjar få ont om tid här. Är det något du känner att vi har missat som du vill prata om?
Nej, men jag tycker det var bra, intressanta frågor. Jag ska ge mig ut i näringslivet också.
Lyssna på min podd, du kommer lära dig jättemycket. Men du, tusen tack för att jag fick komma hit till dig idag. Det har varit jättekul att ha med dig i podden.
Tack själv, det var superroligt.
Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas att ni får en grym vecka och sen så hörs vi på onsdag igen.